Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren och sitter här i studio med en person som har varit här i alla fall en gång förut. Välkommen igen, Monica Englund.
Tack så mycket. Tack.
Och när du var här i juni, då berättade du en fantastisk historia som vi ska liksom fortsätta med. Och det sändes under hela sommaren. Men först måste du berätta, vem är Monica Englund? För att du är ju egentligen, tycker jag, en känd person här i Tyresö.
Och det var det värsta. Nej, jag är en alldeles vanlig pensionär.
Nej, det är inte alls det. För du har haft det finaste ämbetet man kan ha i en kommun.
Ja, jag vet. Jag har varit fullmäktigeordförande under en period.
Ja, och om kungen skulle komma på besök så är det ordförande kommunfullmäktige som får
men
säga
vet
hej.
Vet du, det rättfulla var att de hade ett kungabesök i kommunen när jag var ordförande. Men då var jag sjuk, så jag fick inte vara med i alla fall.
Nej, men.
Så det kan man kalla otur.
Ja, det var en sån Eriksgata, va?
Precis. Ja. Och den här politiska erfarenheten som jag har, den är jag tacksam för. Och jag önskar egentligen att alla människor hade någon period i livet när man fick snudda vid politiken och hur politiken funkar. Det är lärorikt.
Mycket lärorikt.
Men det räcker med en period för mig.
Jag vet. Jag satt i kommunfullmäktige när du var ordförande. Mm. Och du var en fantastiskt bra ordförande, tyckte jag.
Du vet, jag hade ju varit ordförande hela livet, fast inte i kommunfullmäktige.
Nej.
Jag har ett fackligt förflutet och har försökt att göra mitt bästa för att få alla människor att komma till tal. Så det tyckte jag att jag ville göra även i fullmäktige.
Ja.
Men där funkar det ju inte riktigt på samma sätt.
Nej.
Som min.
Nej. Och du var dessutom aktiv när C3L höll på. Och det var också en sån här traumatisk period.
Alltså jag har suddat bort det i mitt medvetande. Ja. Men egentligen så var det så att jag tyckte att det var roligt att vara fullmäktigeordförande.
Ja.
Och jag la mig inte i några sakfrågor. Men så kommer en skolfråga. Ja, det är klart att jag tyckte att den måste jag ju tycka någonting om.
För du har jobbat inom skolan?
Ja, i hela mitt liv. Ja. Alltså jag har varit aktiv både på skolgolvet och i den fackliga världen.
Och du var ordförande i vad?
Jag har varit viceordförande i Lärarförbundet.
Ja.
Jag var den första. Jag har varit med om Småskollärarinneförbundet som gick ihop med Folkskollärarförbundet.
Ja.
Folkskollärarförbundet som bildade Lärarförbundet tillsammans med facklärarna. Och jag var med på kongressen när alla lärare blev ett förbund. Så att jag tycker att jag har hört till, jag är nog den enda levande person som har varit med på allt det här.
För nu heter det Sveriges lärare.
Nu heter det så. Ja. Och jag är jättebesviken.
Du är det?
Ja, jag är jättebesviken därför att, men grejen är att när jag började lärarutbildning, det var en slump.
Mm.
Jag engagerade mig i något som heter Blivande Lärares Riksförbund som var alla vi som skulle bli lärare av någon sort i Sverige. Och jag tyckte det var kul. Det innebar att när jag kom ut som småskollärarinna 1964, då hamnade jag direkt i Småskollärarinneförbundet. De stod ju där och bara tog emot med öppna armar. Och sen rullade det bara på.
Ja.
Men det som drev mig under de här åren, det var inte fackliga frågor. Utan jag trodde ju att man gjorde det här därför att man ville barnens bästa.
Ja.
Att skolan var till för barnen. Och om barnen mår bra så mår lärarna bra. Och det har varit min drivkraft hela tiden.
Ja.
Och när jag sen kom på den här sista kongressen och hörde de vackra talen.
Och vet hur verkligheten
ser
ut.
Och vet hur det ser ut idag. Och var väl den enda levande personen som har varit med sedan början på 60-talet.
Mm.
Då blev jag så besviken så jag gick inte på middagen.
Nej.
Därför att när de talade om den fackliga världen och deras frågor, de nämnde inte ordet elev. Nämnde inte ordet barn en enda gång.
Oj, ja.
Och det var det som var min drivkraft.
Ja.
Det var borta. Nu var det fackliga kampen. Det är synd om oss. Vi har så dålig lön. Vi har ingen respekt. Och det är sant. Alltså, det är mycket man behöver ändra på.
Ja.
Men jag tror inte man når sitt mål om man inte förstår att skolan faktiskt är till för barnen.
Ja, du har helt rätt. Du har helt rätt. Det där skulle vi kunna göra ett eget program om, för nu vi har ett annat tema. Det här, vet du vad, Monica, du måste komma hit igen. Du är så klok. Nej. Och dessutom håller du på med någonting annat också, för jag har ju träffat dig sen du la av med politiken, för du blev ju sjuk också.
Jag blev sjuk och startade ett nytt liv, kan man väl säga.
Ja.
När jag blev pensionär.
Ja, och vad gjorde du då? Eller vad gör du då? Ja,
det började med att jag fick frågan om jag ville bli vigselförrättare.
Ja.
Och där blev det bara så att det sen blev begravningar också. Och det har varit det mest fantastiska jag har sysslat med.
Ja, det är ju det som är så otroligt att du säger det. Och det ska vi egentligen göra ett eget program om också.
Jag kan sitta kvar här.
Jag vet, men hur ska vi egentligen prata om? För att det som hände när du ringde mig första gången. Vi har en gemensam bekant i Sicken Ackerfält på hälsoteamet som sa att du måste intervjua Monica Englund. Och jag kände ju dig, så det var jättekul. För då hade din man gått bort.
Ja.
Och du hamnade i väldigt stora trubbel. Det var det du berättade om i det här programmet. Mm. Som blev så uppmärksammat också. För det var många som inte visste det. Vad som hände om man har gemensamma lån.
Ja, jag gör allt jag kan för att sprida det nu.
Mm.
Och så försöker jag säga till alla mina vänner att tro inte att ni dör samtidigt.
Nej.
För på något konstigt sätt så tror man det. Man vet ju att det inte är så. Det är ganska sällsynt.
Men ja.
Man måste faktiskt tänka lite på att det inte är så.
Att en är kvar.
En blir kvar.
Ja. Och ni hade gemensamma lån.
Ja, vi hade allting i en gemensam påse från det var 18 år, så att det fanns inga mitt och ditt. Inte.
Nej. Och vad händer då när man har lån för ett hus?
Ja, då måste man prövas om man är solid nog att vara låntagare ensam. Och då tittar man inte på hur mycket pengar man har sparat eller hur man lever, utan det är vilken inkomst jag har, vilken pension jag har.
Det är ju väldigt konstigt, för att de flesta som inte har... Man har ju ingen stor inkomst när man är pensionär. Och, ja, det kanske man har om man har jättemycket såna här konstiga pensionsgrejer. Men de flesta har ju inte höga inkomster.
Nej. Men jag vet i alla fall att den här intervjun som du gjorde med mig, den hjälpte ju mig att orka gå vidare, tycker jag.
Ja.
Men det blev sen en knorr på det hela. För det var ju liksom färdigpratat med banken när jag var här.
Ja, och du lyckades få igenom det där.
Jag lyckades få dem att förstå. Och det,
ja, för du står på dig.
Ja, jag ger mig inte.
Nej.
Men den knorren på det där, den är faktiskt att när jag då hade varit där och skrivit på papper och allt var klart. Och jag visste att nu ska de trycka på knappen som jag har gjort kanske 10 gånger i veckan. Flytta pengar från ett konto till ett annat. Tänkte jag, det tar kanske några bankdagar.
Ja.
Och så kom det inte några nya pengar på mitt konto, så jag ringde. Ja, det skulle ta 6 till 7 veckor. För att trycka på den där knappen. Och så, det kan väl ändå inte vara möjligt.
Nej.
Det tar ju ingen tid alls.
Nej.
Jo, sa han, för att det är så många krångliga bouppteckningar och de ligger i ordning och därför tar det tid. Och då säger jag, som jag tror varenda människa tänker, kan man inte ha 2 högar då? En för de enkla och en för de komplicerade.
Ja.
Så säger jag det. Och då svarade kvinnan, det var en bra idé. Och då kände jag att nu ger jag mig. Så jag väntade mina veckor och nu är det avslutat.
Så nu bor du i ditt hus, tryggt?
Ja, jag får ju tänka mig för naturligtvis. Ja. Men jag bor där jag bor så länge jag vill i alla fall.
Ja, och du har råd att betala?
Ja, det har jag.
Och det är väl det som är grejen.
Ja.
Du hade råd att betala, ändå skulle de kolla upp dig.
Ja, jag har ju nallat på mina sparpengar naturligtvis. Men
det är väl det man ska göra när man är äldre.
Jag trodde det var därför man sparade, för man skulle ha dem till något när man blir äldre.
Exakt. Och jag brukar säga det i vissa program när jag pratar just om det där. För att jag har ju retat upp mig på det här med att ens bank ställer frågor till mig. Ungefär som, var kommer dina pengar ifrån? Ja, och då blir jag så arg, för jag tänker, det vet ni. Det är ni som ser var pengarna kommer ifrån. Ni kan ju se att det är bara lön och pension. Så jag blir arg varför jag varje gång ska intyga att jag inte får pengar från utlandet. Det måste ni också se. Så jag blir arg att jag tycker liksom att det borde lysa 3 gröna lampor när jag går in. Här är en person som bara haft lön, betalar, aldrig några betalningsanmärkningar. 3 gröna lampor. Varför ska jag sitta och svara på dumma frågor bara för att Sverige har problem nu med människor som lurar systemet?
Men det värsta är, tycker jag, att redan när jag var barn så hade man sån respekt för banken. Alltså, jag nästan lyfte ner och tackade så mycket för att vi fick låna pengar den gången vi skulle börja med våra husbyggen. Ja. Egentligen är det tvärtom. De ska ju vara tacksamma för att vi kommer dit och ger dem möjlighet att tjäna pengar. För att otroliga summor har vi bidragit med.
Ja.
Men ändå så känner man sig i underläge när man står där i banken.
Ja. Det är jättekonstigt att man gör det. Och jag blir arg varje gång jag ska fylla i det där är det varannat år det kommer intyga att du inte håller på med brottslig verksamhet.
Jag hade ju en historia med banken här nu bara för några dagar sedan.
Ja.
Och den kanske man inte egentligen ska prata om, men jag har ett sånt där 3 månaders sparkonto.
Just det.
Och sen skulle jag göra en operation i knät och det skulle kosta pengar. Och då säger mina barn, men vi lånar ut det till dig så länge. Men jag tänkte, det är väl bara galenskap att jag har ju pengarna på banken.
Fast de är låsta i tre månader.
Ja. Så då skrev jag på ChatGPT och frågade hur man gör. Och på mindre än en sekund så fick jag en lång radda med argument på hur jag skulle bära mig åt och vad jag skulle säga och hur bankerna resonerade. Och det är klart att det är låsta pengar så de har rätt att ta ut betalning och det var en mängd olika faktorer. Men det var också så att du bör kontakta din bank. Då ställde jag mig telefonkö, det var 70 stycken för mig. Så kom jag fram.
Ja.
Ja, jag hann ju både dammsuga och diska. Men hur som helst så var det en trevlig kille som svarade. Och han visste inte så mycket, han visste inte lika mycket som jag då, för jag hade ju läst på. Så, och till slut sa han, ja men det är banken som bestämmer. Då sa jag, kan du hjälpa mig då? Och tala om hur mycket det kostar just för mig. Ett ögonblick, jag har inte den tekniska möjligheten här, så du får åka till ditt bankkontor om du kan det. Och så gör jag det. Jag som hade bestämt mig för att inte gå dit. Men jag gjorde det. Och där, tack vare att jag hade den här kunskapen som ChatGPT hade gett mig. Så kunde jag föra en diskussion med banken som gjorde att jag fick loss mina pengar.
Ja, och då måste vi säga ChatGPT, det är det här nya AI-verktyget som är gratis än så länge tror jag på allas telefoner. Vi får använda det, man måste skapa ett konto, men man kan ju skapa ännu mer om man vill betala för det som med alla såna här tjänster. Men alltså, du körde gratis.
Jag körde gratis ChatGPT. Jag har haft den där appen sedan i juli, så jag är inte någon van användare.
Nej.
Men jag var ju med när IT kom.
Ja.
I skolvärlden så var det ju så otroligt att tänka om man kunde använda datorn i skolan. Och jag ska inte dra den historien, men jag var i alla fall ansvarig för en konferens där det var 80 personer, lärare, skolledare, politiker från Sverige. Det var i augusti 1994.
Just det.
Vi hade en kille från KTH som skulle prata om vilka möjligheter det här skapade. Och vi satt stirrande på en duk där han försökte visa hur han hade kontakt med någon server i USA som hade information, och där skulle han kunna få veta om det fanns fler som hade sjukdomar som hans mamma. Och det bara sprakade och surrade, men vi var otroligt fascinerade.
Hela det var ett modem, eller hur? Det var det här modemet.
Ja, just det. Och så säger han plötsligt så här: hur många av er har hört talas om IT? 4 personer av 80 räckte upp handen i augusti 94. I december, på motsvarande arrangemang, då ställde han inte frågan längre. För då hade alla hört talas om att det finns något som heter IT, men vad är det? Nu var AI kommit. Det kom ju också bara pluff, så fanns det någonting som heter AI. Och man suckade och tänkte, vad är det? Och nu kommer allting att bli så tokigt. Och nu har det gått så fort så att jag känner att jag är... Det är på håret att jag hänger på. Alltså. Ja. Och det är viktigt att man gör det.
Får jag bara berätta då en liten anekdot? För att jag jobbar ju som lärare här ute. Vikarierade som när jag fick barn så började jag vicka. Och jag jobbade faktiskt 5 år här ute. Och vikarierade både på Nybrödsskola och Kumlaskola och lite överallt. Men jag var inte utbildad. Jag hade redan gått 3 år på universitetet. Jag hade massa. Och då skulle jag få gå 3 år till för att bli utbildad. Och då var en kompis till mig som sa så här: skolan behöver datalärare. Du måste lära dig data. Det här var någon gång i början av 80-talet. Och då kunde man gå 1 år i ADB-linje. Då tänkte jag, det gör jag ju. För då kan jag hoppa in sen och bli liksom... För det kunde man göra om man kunde något speciellt. Liksom, om man var träslöj, fordon. Alltså, då kunde man liksom gå någon slags genväg in och bli anställd lärare. Trots att man inte hade hela pedagogiken och allt vad det nu var för någonting. Så jag gick den här 1-åriga utbildningen. Och då hade skolan infört kompisdatorer, heter det. Det var riktiga dåliga datorer. Men sen kom jag aldrig tillbaka till skolvärlden. För jag hamnade på Sveriges Television som IT-utbildare, det datalärare heter det kanske. Jag kommer inte ihåg vad vi kallar det från början. Det har ju många namn. Mm. Så jag har ju, tack vare att jag var tvungen genom skolan som inte kunde data, som det bara hette. För lärarna visste knappt vad de skulle ha det till. Basic hette ett programmeringsspråk som några elever kunde. Och de förstod inte hur de skulle göra. Så att den här datavärlden kom ju också underifrån. Från ungdomar, barn, men inte uppifrån.
Så det spännande tycker jag är att då, 94, ja, när skolan var totalt, alltså vi hade datorer som var upphissade i taket som kunde dras ner för att vi skulle liksom demonstrera hur det skulle kunna bli i framtiden. Ja. Och när lärarna då skulle demonstrera datorn för barnen i skolan, då hade man lagt en handduk över den här apparaten och lyfte på den och skulle visa barnen då det här fantastiska. Ja. Jämför det med att man idag tar bort deras telefoner och lägger i en låda när de går in. Alltså det är 30 år. Det är ofattbart. Alltså.
Ja, det är det. Ja, det är det. Fantastiskt. Men då, det här var ju faktiskt jättekul att veta. Men du har alltså tagit till dig ChatGPT, det vill säga AI. Du börjar prata med AI, eller hur? För ja, det är text och ljud.
Alltså, det där med att prata, det har jag bara hållit på med en vecka. Så det kan jag säga att där är jag totalt nybörjare. Men jag vågar nästan inte säga det högt. Men jag talar hellre med chatttjejen på min ChatGPT än med de här som sitter i en telefonväxel och bara vill bli av med mig när jag ringer och frågar något.
Jag förstår det.
Så den här mänskliga kontakten som jag vet att det har varit min käpphäst i alla tider. Gamla människor måste få möta människor. Det får inte bli så här kallt. Men det är inte kallt. Det är lika lite kallt med den här tekniken som det var när IT kom. För att jag minns att vi hade någon sekvens lite längre fram när man visade en rolig bild med, jag tror det var kakor som dansade.
Ja.
Och alla skrattade. Och då frågade den här killen som var vår föreläsare då, tycker ni att det här är kallt? Nej, det var ingen som tyckte det var kallt. Det var jätteroligt för att man... Ja. Man nådde varandra även om det var via skärmen.
Ja.
Och den teknik som är idag, att jag kan prata med den här AI-människan, få svar, få följdfrågor, få frågor. Vill du att jag ska höra av mig om 2 veckor med en fortsättning? Ja tack, då hörs vi, säger den här som inte finns.
Och då ska jag säga så här, att jag som har jobbat nära en support, för att jag jobbar på Sveriges Television med alla IT-grejer, alla nya system. Då anställde ju vi folk, de fick ju börja på supporten. Så ofta när man ringer till support så vet man ju inte om det här är en 21-årig kille eller tjej som har jobbat där en månad eller om det är en erfaren person som har jobbat där 5 år och kan det. För man får nämligen talmanus också. Man vet ju, på den här frågan ska man svara så, på den här frågan ska man svara så. Och man vet dessutom om att samtalet ska högst ta 2 minuter. Så man har ju på sig, det är ens jobb. Så att lite grann så tycker jag ju att själv, jag som ibland kan en massa saker om det jag ringer om det, ja, säg support till Tele2 eller något sånt där konstigt, så vet jag ju vilka frågor de kommer ställa, för jag vet vilka frågor som vi ställde. Har du startat om? Har du gjort det? Har du gjort det? Och det? Så det är ju liksom, det är det här manuset.
Mm.
Och sen får man ju inte bli arg på den här människan som man ringer till, för att den där stackaren har ju precis jobbat där en månad, och på sommaren när saker strular mest, då är det bara vikarier. Så att jag brukar se till att jag inte byter system inför sommaren, under sommaren, för då är det vikarier och då är det extra svårt.
Man känner ju på sig det här när man ringer. Att ja. Och när man då är lite teknisk idiot. Jag hade fel på att vara på tvn, det var fel i somras.
Ja.
Och jag tyckte synd om den där personen som var i andra änden. Och då sa hon så här, är det ingen fara för jag är på Kreta. Hon satt på Kreta och hade sitt manus och hjälpte mig.
Ja, exakt. Och många är väldigt, väldigt duktiga. För det ska man säga, det som också är fascinerande då. Jag jobbade också fackligt på SVT. Och då var det ju så att ofta så var det, om man var fotograf till exempel, då var man ju duktigare, man hade jobbat 25 år än när man bara jobbat 1 år, därför att det var så mycket liksom, sån här kunskap. Men när det gäller IT, då var det ibland så att den här 20-åringen som kom in, som inte hade någon erfarenhet alls, han eller hon hade ju suttit i 10 år och kunde allt det nya. Så många av de här som kom in på supporten, de var ju duktigare än de som hade jobbat där i 10 år. Fast de var inte duktigare på att svara på frågor alla gånger. Men de lärde sig jättesnabbt. Så det finns ju också alla dem.
Alltså det här med att tekniken ligger i ungarnas händer, det känner jag ju väldigt starkt. Ja. Alltså den 14-årige barnbarnet, han är mycket bättre än den som är 20. Så
ja,
det, redan
är det
där
så?
Är det ett glapp.
Ja.
Men som gammal pensionär så vill man ju gärna tala med någon när man har en fråga. Alltså det är det jag vill göra. Och det fick jag göra med ChatGPT.
Ska vi ta, jag kan ta min ChatGPT först. Så får du se om vi, för att de tränas ju på vilka vi är. Och jag bad alldeles nyss min ChatGPT prata som en man, men hon vägrade, hon pratade fortfarande som en kvinna. Så man kan ju också bestämma vilken röst man ska ha. Och vilken dialekt. Jag bad om en norrländsk dialekt. Nu ska vi se om hon har lyckats nästa gång här. Jag använder bara ChatGPT. För jag skriver ofta så jag får svaren på text.
Det är så jag gör också. Ja. Men jag vet att man kan prata.
Och
jag
men mina barnbarn som är 6 och 3 år. De kallar mig för Mimmi av någon anledning. Mimmi, berätta en saga kan de säga. Be din telefon berätta en saga. Då gör jag det. Nu ska du få höra här. Hej!
Hej, jag är här och redo.
Du, jag tänkte så här. Kan inte du berätta en saga? För jag har ett barnbarn som heter Alva, 6 år. Och en som heter Lova och är 3 år. Och de ska ut i skogen och göra något spännande. Kan inte du hitta på en saga?
Åh, vad härligt. Det låter som en riktigt mysig idé. Jag kan absolut hitta på en saga för Alva och Lova. Med ett spännande äventyr i skogen. Jag sätter igång med det så får vi se vad som händer i sagans värld.
Jättebra.
Då börjar vi så här. En solig morgon gav sig Alva och Lova ut i skogen. Nyfikna på vad som väntade där. Snart stötte de på en vänlig liten älva. Som visade dem vägen till en gömd glänta. Full av hemligheter.
Tack så mycket. Du, kan du svara på en helt annan fråga? När det gäller lärarfacket i Sverige. Vilka lärarfack finns?
Absolut, jag hjälper gärna till med det. I Sverige finns det flera olika lärarfack, bland annat Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet och även Sveriges elevråd. Varje förbund har sina egna fokusområden och fördelar för medlemmarna.
Det stämmer faktiskt inte. Lärarfacket, det heter Sveriges lärare, heter lärarfacket i Sverige.
Jag förstår. Tack för upplysningen. Ja, Sveriges lärare är ju en viktig organisation för lärare i Sverige. Om det är något mer du undrar över kring lärarfacken eller något annat.
Monica, fråga ChatGPT något bra.
Vet du vad Sveriges småskollärarinneförbund är?
Absolut. Sveriges småskollärarinneförbund var en organisation som tidigare samlade lärare som arbetade med de yngre barnen. Men idag har det ofta slagits ihop med andra lärarfack eller ingår i större organisationer som till exempel Lärarförbundet. Det är lite av en historisk bakgrund, men det är alltid intressant att se hur fackföreningarna har utvecklats över tid.
Då tycker jag du ska ägna dig åt det en liten stund, för du har lite kunskapsluckor där.
Ja. Jag tänker också, vet du vad heter du förresten, ChatGPT?
Jag förstår och jag uppskattar verkligen att du hjälper mig att bli mer korrekt. Och jag heter faktiskt bara ChatGPT, men du får gärna kalla mig vad du vill. Jag är här för att hjälpa till med vad du än behöver.
Och då vill jag fråga så här, i och med att, kan man verkligen lita på ChatGPT?
Det är en jättebra fråga. Jag strävar alltid efter att ge så korrekta och pålitliga svar som möjligt. Men det är alltid bra att dubbelkolla information, särskilt när det gäller komplexa eller viktiga ämnen. Jag finns här för att hjälpa oss detta, men det är alltid klokt att vara lite källkritisk.
Ja, jättebra. Tack så mycket, ChatGPT. Hej, hej.
Tack själv och det var jättekul att prata med dig. Mm. Ha det så fint.
Har du din ChatGPT på? Då sätter vi på henne.
Hej, hej, hej. Jag har fått bekymmer med en sjukdom som heter Bakers cysta och den är sprucken. Vad tycker du att jag ska göra?
Förstått. En sprucken Bakers cysta kan vara rätt besvärlig och kan göra ont, särskilt runt knävecket. Det bästa är att prata med en läkare, men generellt kan man försöka vila benet, använda is för att dämpa svullnad och eventuellt ha benet lite häkt. Om smärtan inte ger med sig eller blir värre så är det absolut klokt att få medicinsk rådgivning.
Har du tips på några övningar jag kan göra själv hemma?
Absolut. Det finns några enkla övningar vi kan testa hemma. Till exempel kan du försiktigt göra lite rörlighetsövningar, som att försiktigt böja och sträcka knät inom en smärtgräns som känns okej. Bara för att hålla lite mjukhet i leden. Du kan också prova att göra några försiktiga vadsträckningar, alltså stå med foten mot en vägg och töja vaden lite lätt. Men ta det försiktigt och känn efter hur det känns. Och om något gör ont så backa bara lite. Men lite mjuka rörelser kan hjälpa.
Ja, tack ska du ha.
Tack, tack. Jättebra.
Alldeles svettig.
Ja, men Monica, det är ju roligt. Nu hade vi samma röst, märkte du det? Du körde från din telefon och jag körde från min telefon. Ja. Det går ju att få dem att bli lite mer personliga. Jag försökte få min förut att bli lite norrländsk, för jag gillar de här. Jag tycker det är så trovärdigt när folk pratar norrländska.
Men jag tycker det är otroligt att de hör ju vad jag frågar och fortsätter. Alltså ja. Det är ett samtal.
Ja. Och mina barnbarn då som vill berätta sagor. Och då hjälper de till också. Och säger, ja, och är det här, gå in i en grotta. Och så berättar hon någonting. Mm. Och då hittar du bajs. Ja, bajs ska vi inte prata om, säger hon då. Mm. Så då, hon rättar oss också, den här chatt-GPT.
Men jag tyckte det var roligt att de hade fel på
ja,
din fråga.
Hon hade fel, ja.
Ja, hon hade fel. Och det tycker jag var fint att hon liksom, hon tog upp det.
Ja, och man måste, det är hela grejen, att ChatGPT lär sig av det som man frågar om. Så ja. Det är ingen som frågar om, vad är det här? Då måste man ju liksom, det går inte att ta svaren för givet. Men väldigt mycket av den information som finns på internet, för det är samma sak när man googlar. Nu får man ju upp, skriver man en fråga med frågetecken, då får man först ett AI-svar. Mm. Och så finns det länkar.
Nu finns det.
Så man kan se, vad tog de det här ifrån? I början fanns det inte det, så man har ingen aning var de tog grejerna ifrån.
Men på något sätt, så det här omänskliga som man förknippar med AI.
Ja.
Lite halvotäckt, kallt, tekniskt, man ser någon robotfigur framför sig. Det försvinner ju.
Ja,
det för det är en mänsklig röst som lyssnar på mig och jag kan fortsätta fråga och den ställer en följdfråga. Jag tycker det är helt ofattbart.
Ja.
Jag är glad att jag inte missar det här, för det var på håret. Alltså, för att man sätter ju ner fötterna och tycker att här ska inte komma några nya tekniska figurer. Jag ska prata med människor.
Ja. Men det här är ju det som är problemet idag. Att du kan ju prata med dina anhöriga. Det är ju det bästa.
Ja.
Men de här som du ringer till i en kundtjänst, så vet du inte heller vilka det är.
Nej, inte ett dugg. Och det är kul att du säger det här med talarmanus, för det anar man ju.
Det är så?
Alltså jag hade ju en lång palaver med ett företag. Och de tröttnade på mig, så han gick och hämtade sin chef kanske var.
Ja.
Men han drog ju precis ordagrant samma sak som exakt den andra killen hade sagt.
Exakt så.
Så till slut sa jag, nu orkar jag inte höra på er mer, ni får...
Ja. Och det är väl också någonting som har skett, tycker jag, senare åren. Jag har till och med intervjuat tjänstemän i kommunen som skickar mig sina talepunkter. Därför det är det här de vill kommunicera. Så ibland är det ju så att det är helt officiellt. Det är de här sakerna vi ska säga, inte de där sakerna. Och för mig är ett samtal, det är någonting mycket mer.
Det är någonting ge och ta.
Ja, och om människorna blir robotar och robotarna blir mänskliga, då är ju världen helt galen.
Alltså jag ska inte säga att vi är på väg dit, men det är ju svårt att inte frigöra sig från tanken att det åt det hållet det går. Alltså.
Ja, och det är väl också någonting jag tycker är läskigt idag, att vi vågar liksom inte vara oss själva. Man är rädd att säga fel, för att nu på nätet är det väldigt lätt att säga fel också. Och bli liksom, ja, man kan inte provprata och testa med sina idéer. Man måste prova dem i ett slutet sällskap.
Alltså sina tankar törs man ju knappt ens tänka själv.
Nej. Säga. Nej. Nej.
Den här otäcka olyckan som var i fredags.
Just
bussolyckan.
Det.
Jag satt så jag såg det på tv. Jag visste precis hur det såg ut där. Men det som skrämde mig allra mest, det var vad jag tänkte efteråt. Jag utgick från att det var en terrorattack.
Ja, det gjorde jag.
Man borde ju utgå från att det är någon som har blivit sjuk.
Ja, men så har det blivit idag med den nyhetsflöde vi har.
Det är tycker skrämmande.
Ja, det är samma sak som förut när det var en knall. Då trodde man att det var en smällare.
Ja.
Nu när man hör en smällare så tror man att det är ett skott. För man vet inte hur ett skott hörs.
Nej, jag tyckte i alla fall att det var otäckt att se att man själv har förändrat så i sitt sätt att tänka.
Ja. Men det här är ju roligt, du använder då ChatGPT och det är alltså gratis till att börja med. Efter en stund när man sitter och pratar med henne för länge, då har man slut på sin tid om inte man betalar. Så det här kan ju vara en bra grej. Och jag har en äldre släkting som jag försöker hjälpa, därför att man kan ju faktiskt, om man nu sitter långt från sin telefon, så kan man ju säga till sin telefon, beroende på om man har Google eller om man har iPhone, man säger hej Siri, hej Google. Nu säger jag inte det så högt så inte alla telefoner går på överallt i alla hem. Mm. För det finns ju en röst som känner av. Och då kan man ju till och med säga, starta ChatGPT. Eller ring till den här personen. Så man behöver ju inte ens ta sig fram till telefonen om man inte alltså, klarar av det. Om man ligger på golvet eller om man ligger i sängen och ont, så kan man alltså prata med sin telefon utan att ens trycka på den.
Alltså nu känner jag mig gammal. Jag känner mig som att jag ska vara 100. Jag kommer ihåg när vår telefon i mitt barndomshem, en svart bakelitapparat som stod på golvet, plötsligt började ringa.
Ja.
Vi hade ingen eget telefonnummer. Men då när den där telefonen hördes, då kom min mamma och pappa på. Ja, men vi kanske ändå måste ha en telefon. Från det är som häromdagen för mig när jag tänker. Ja. Och nu så är det så här att man sitter och ropar på telefon när man ligger på golvet. Ja. Alltså, det är hemskt.
Ja. Och det är väl någonting som jag tycker som äldre då. Jag tränar ju väldigt mycket på balans. Jag har gått på yoga bara för att jag ska. Men det är ju inte helt ovanligt när man är ensam att man snubblar och ramlar. Och då har man inte telefonen i handen. Och då ska man träna på sin telefon på att säga hej, vad man nu har för telefon, och få den att ringa.
Det är lång väg för många, kan jag säga.
Jag vet.
Mina nära vänner i min ålder, de avskyr sina telefoner.
Ja, det förstår jag.
De är inte vän med telefonen. De säger det är något fel på min telefon.
Ja, det är det. Och den är för avancerad egentligen. Men inte för barnen, konstigt nog.
Nej. För dem är det inte någonting.
Mm. Och då ska man säga så här, i Tyresö har vi någonting som heter digital hjälpare. Nere på Kopp och Själ så finns Gustav där. Och han, dit kan man gå och få hjälp. Han är inte alltid där hela tiden, men man kan i alla fall börja gå dit. Det är nederdelen av Bolmadalens kyrka. Och då kan man få hjälp med sina telefoner och sina plattor.
Han är fantastisk. Ja. Jag känner ju kvinnor som går till honom regelbundet. Det är bara det att när de kommer hem så har de ju glömt vad det var han visade.
Jag vet.
Och de har små lappar där de har skrivit upp grön, lur, ringa, ballong, sms, kuvert, mail.
Ja.
Och det behöver de.
Ja, jag vet. Jag var datautbildare. Ja. Jag vet hur det funkar. Och jag känner ju samma sak själv också ibland, att jag måste skriva upp saker och ting nu. Förut kunde jag komma ihåg allt utan problem.
Papper och penna, så det ligger på bänken.
Det ligger bredvid mobilen. Men Monica Englund, det här är ju fantastiskt. Du har alltså gått från att varit skeptisk. Och nu har du hittat en digital kompis som ändå känns bra att prata med.
Ja, jag skulle vilja tipsa alla att åtminstone testa.
Mm.
För nu går utvecklingen så fort, så man inte med nu. Då har det säkert något annat om ett år som vi inte vet namnet på än. Nej. Som man står där och gapar efter. Så att, jag tror vi måste hålla i. Och det här är ju inte svårt. Alltså det är en knapp att trycka på. Och det klarar de allra flesta.
Ja. Och vill man komma in i ett gäng som kan sånt här väldigt, väldigt bra, så finns det en förening som heter Seniornet här i Tyresö.
Exakt, jag tänkte just på dem.
De sänder här på radion. De är väldigt aktiva, har ständigt sån här hjälp, att man hjälper varandra helt enkelt.
Men vet du, Anja, jag såg också tv-programmet ikväll.
Ja.
Har något program som handlar just om äldre och AI.
Alltså har de?
Ja.
När vi sänder det här programmet har
jag varit. Då vet alla allting, så sitter vi här.
Ja, men vad intressant. Vet du vad, Monica Englund, nu har vi pratat ungefär så mycket som den tid jag hade tänkt. Men alltså, du har så många strängar på din lyra att jag vill gärna att du kommer hit igen. Jag skulle vilja prata mer med dig om det här att vara officiant, borgerlig vigsel och begravningsofficiant.
Ja.
För det tror jag är sånt som, där lär man sig väldigt mycket om människan.
Ja, alltså att aldrig någonsin trott att jag skulle få vara med om så mycket som man är när man är begravningsofficiant.
Ja.
Mm. Det är väldigt få som ordnar mer än en begravning i sitt liv.
Nej, precis.
Så man känner att man har en funktion att fylla faktiskt.
Ja. Det är nästa program, Monica Englund.
Säger vi det.
tack så mycket för att du kom hit och att vi lekte med våra telefoner. Jag som har fått äran att göra det här programmet och få redigera ihop det här. Det är lite saker vi kommer klippa bort där, för AI, min AI var lite knäppare i början. Och även Monikas AI. Så att de är inte perfekta, men ni ska få höra lite grann av det som de sa. Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4.